Här börjar Nefer, faraos son, del 2 av Wilbur Smith. Översatt av Martin Olsson, inläst av Kristoffer Svensson för Saga. Taita gjorde tecken till männen på de efterföljande vagnarna att göra halt och de stannade i skuggan av en hög, till hälften nedrasad sanddyn som var formad som en elegant, krökt, jättelik snäcka. Hästarna började bli trötta. De andades ansträngt och svetten hade torkat och bildat en salt, vit skorpa på deras dammtäckta, glanslösa skinn. De hällde försiktigt lite vatten från vattensäckarna i läderhinkar och hästarna drack ivrigt. Taita strök salva över Mintakas fötter igen och kunde till sin lättnad konstatera att ingenting tydde på att de hade angripits av kallbrand. När han hade förbundit hennes fötter igen tog han med sig Bey en bit därifrån tills de var utom hörhåll för de övriga. "Någon håller ögonen på oss," sa han lugnt. "Ett ondskefullt inflytande håller på att omsluta oss." "Jag har också känt det," sa Bey. "Och jag försöker bekämpa det, men det är kraftfullt. Vi, om inte, gör det bäst genom att förena våra krafter. Vi måste vara uppmärksamma på de andra. De är mer sårbara än vi. Jag ska säga åt dem att vara på sin vakt." De gick tillbaka till de andra som just hade gett hästarna att dricka. "Gör er beredda att fortsätta," sa Taita till Nefer. "Bey och jag går och rekognoserar längre fram. Vi är snart tillbaka." De båda mästarna fortsatte till fots och försvann bakom den till hälften nedrasade sanddynen. När de var utom synhåll för stridsvagnarna stannade de. "Vet du vem som kan utöva så kraftfull magi för Trocks räkning?" "Det finns präster och häxmästare i alla hans regementen. Men den allra mäktigaste av dem är Ishtar-meden." "Jag har hört talas om honom," Taita nickade. "Han utövar magi med hjälp av eld och blod. Vi måste försöka vända hans inflytande mot honom själv." Bey gjorde upp en liten eld av torkad hästgödsel. Och när den hade tagit sig ordentligt stack han och Taita sig i tummarna och kramade ut några bloddroppar över lågorna. Samtidigt som en pust av bränt blod slog emot dem vände de sig västerut mot fienden. Efter ett tag började det främmande inflytandet avta och skingras som röken från den slocknande elden. När de hade avslutat ritualen och höll på att kväva elden med sand sa Bey dämpat: "Det är kvar." "Ja," sa Taita. "Det är svagare, men det är fortfarande farligt. Särskilt för dem som inte har lärt sig hur man ska motstå det." "De yngsta är de mest mottagliga," sa Bey. "De båda pojkarna, farao och Meren och flickan." De återvände till stridsvagnarna. Innan de klev upp på dem igen vände sig Taita mot de övriga. Han visste att de skulle bli rädda om han nämnde det verkliga skälet till att han kände oro, så han sa: "Vi är på väg in i de mest ogästvänliga och farliga delarna av sandöknen. Jag vet att ni är törstiga och känner er kraftlösa efter den ansträngande färden. Men det kan sluta illa om någon av er skulle vara oförsiktig. Håll ögonen på hästarna och terrängen framför er. Låt er inte distraheras om ni skulle få höra några konstiga ljud eller se något ovanligt, som till exempel en fågel eller något annat djur." Han gjorde en paus och såg på Nefer. "Det gäller speciellt dig. Du måste vara på din vakt hela tiden." Nefer nickade och kom för en gångs skull inte med några invändningar. De övriga verkade också ta varningen på allvar. De fortsatte och följde dalgångarna mellan de höga sanddynerna. Hettan verkade bli värre för varje sekund som gick. Dynerna som reste sig på ömse sidor om dem skiftade i klara färger: citrongula, guldgula, plommonfärgade, mörklila och hägerblå, rävröda och gulaktigt lejonbruna. På vissa ställen var de täckta av rimfrostgrå glimmerstrimmor eller svarta mönster som fick då se ut som om någon hällt ut sot från en oljelampa över dem. Himlen ovanför dem fick en skarpt, mässingsgul färg. Allt såg förvrängt ut och det gick inte att bilda sig någon uppfattning om avstånden.